Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
En man, eller ett troll i Sankt Petersburg då, som utgav sig för att vara en amerikansk kampanjarbetare i Florida, som kontaktade en annan Trump-kampanjorganisation i Florida och föreslog att de skulle bygga en bur och göra ett kampanjevent som kunde dra till sig uppmärksamhet. De skulle bygga en fångbur och dra igenom någon stad. Och i den fångburen skulle de skulle hyra en skådespelare som klädde ut sig till Hillary Clinton. Och så skulle de ha då olika plakat med "lock her up", så här. Och det blev så. Och sen avslöjades då i samband med det här åtalet att det var ett troll. Den här stackars kampanjarbetaren som hade byggt upp den där buren blev ju väldigt perplex och chockad och skamsen över att han hade gått på det där.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Dagens avsnitt handlar om desinformation och hemlig propaganda. Gäst är författaren och akademiledamoten Ingrid Karlberg som skrivit fackboken Marionetterna. I den berättar hon historien om Lenins och Stalins hemliga propagandachef Willy Münzenberg, om hans metoder som inte bara kopierades av nazisterna och CIA utan också fått en renässans i nutidens påverkanskampanjer. Vi samtalar om Münzenbergs metoder, om trollfabriker och falska nyheter och varför desinformation utgör ett allvarligt hot mot demokratin. Vårt samtal börjar med vad det var som fick Ingrid Karlberg att skriva en bok om det här ämnet.
Egentligen har det en lång historia varför jag själv intresserar mig för ämnet. Men det som gjorde att jag ville skriva den just nu är ju att vi omges så mycket av dolda påverkansoperationer. Alltså det pågår ju ett informationskrig i världen där de här propagandametoderna som jag skriver om spelar en väldigt central roll och är kanske det vassaste vapnet. I och med att jag har varit i de här tassemarkerna tidigare så ville jag helt enkelt se om jag inte kunde genom att tränga in i historiska exempel skildra metoderna man använder i den här typen av kampanjer. Det är så svåra, vi ser ju inte, vi kan inte avslöja de kampanjerna som pågår just nu fullt ut. Men går man till historien så kan man blottlägga på ett helt annat sätt.
Just det. Vad är det för tassemarker du har varit i tidigare?
Tassemarker var kanske fel ord. Jag var i slutet av 80-talet, så hade jag jobbat som journalist några år. Men jag hade också läst statskunskap och funderade på att börja forska och blev då indragen i ett forskningsprojekt som samtidigt var en statlig utredning som heter Maktutredningen. Och mitt uppdrag i den maktutredningen inföll i den sfär som handlade om mediernas makt. Och jag skulle skriva en rapport som handlade om de nya påverkansmetoderna i näringslivet. Den moderna formen av politisk påverkan. Och då ramlade jag in i den här PR-världen. Då växte de här PR-företagen fram, upp som svampar ur jorden. Och många av dem hade en väldigt speciell metod som påminner om den här typen av dolda påverkansoperationer eller dolda påverkanskampanjer då, där man, ska jag säga, man använder sig av någon slags frontorganisationer. Den riktiga uppdragsgivaren ska man aldrig se, utan man ser till att få andra aktörer att säga, påverka opinionen i den riktning man vill eller få saker och ting att hända på den offentliga scenen i den riktning man vill.
Du kallar ju det plausible deniability, det här att man inte kan förknippas. Man kan liksom ta avstånd. Om jag då har den här frontorganisationen eller om jag är politiker, så kan jag då säga att jag känner inte till det här, eller det där har inte jag med att göra.
Exakt.
Hela tiden att jag kan hålla mig ha lite avstånd.
Det är hela kärnan varför jag var tvungen att gå till historien. För att det kan ju låta som någonting självklart. Ja, det är klart att det ska vara möjligt att förneka. Men det läggs ner en enorm energi just på att man aldrig någonsin ska kunna bevisa den sista länken till uppdragsgivaren. Så att det kan, den här, jag liknar ju den här typen av påverkansoperationer vid marionettteater. Och det handlar ju då om att det finns starka intressen som vill åstadkomma någonting på den offentliga scenen. De vill påverka opinionen eller få saker och ting att hända på den offentliga scenen utan att vi någonsin kan se vem det är som egentligen håller i trådarna. Mm. Det är någon där uppe som håller i det här spelkorset, som det heter. Och så är det inte ens säkert att alla de som dras in i de här kampanjerna vet att det finns någon där uppe som håller i trådarna.
Just det.
Och just det här plausible deniability, det arbetar man väldigt hårt på. Att lyckas, att hela tiden ha möjligheten att förneka den sista länken.
Mm. Innan vi går tillbaks längre i historien så kan vi väl ändå ta, för jag tyckte det var ett roligt exempel som du hade kring det här projektet, forskningsprojektet som du var med i under 80-talet, som där du första gången, det var första gången du märkte såna här påverkansoperationer i Sverige. Vad var det vad var det som hände där?
Ja, jag var ganska ung och naiv och trodde att politik, det påverkar man genom att skriva remissutlåtanden och gå igenom sin branschorganisation till exempel, om man var ett företag. Och det var ju normalt. Så. Men här stötte jag ju på en smartness som faktiskt blev någon slags ögonöppnare för mig. Och det exemplet är ju rätt simpelt egentligen. Det var ett företag som tillverkade mineralull som ville öka de offentliga satsningarna på energisparande åtgärder. Som ville ha skattelättnader eller vad det nu kunde handla om. Och påverka politiken i riktning mot det. Det kan man ju tycka är en bra grej, men de gjorde ju det för att tjäna mer pengar. Och problemet var ju att det här företaget kunde ju inte själva så att säga, agera mot riksdagen eller i medierna och säga att nej, men nu ska vi liksom öka det offentliga stödet till energisparande åtgärder. För då förstod ju alla att de bara gjorde det i eget intresse. Så då bildade de istället en intresseorganisation som de kallade för Industrigruppen för energihushållning i byggnader.
Det var bara
IEB.
Det namnet är fantastiskt.
Och då gick de ihop med en konkurrent och tog in ett företag som var väldigt litet och som inte behövde betala någonting. Och så blev det en industrigrupp. Mm. Sen hade de ju en PR-byrå då som hjälpte dem med det här.
Industrigrupp,
ja,
det låter
det är också
så
fint.
Ja,
det
låter jättefint. Ja.
Och jag kunde ju se liksom effekten, för jag tog in tittade då på pressklippen som den här industrigruppen för energihushållning i byggnader. Jag fick ju tillgång till exemplet, så jag kunde ju se vilken framgång de hade i lokalpressen. För så fort de hette IEB så kunde de skriva insändare och liksom, de fick en väldigt fin spridning på sina pressreleaser också. Så pressmeddelandena gick in rakt av i tidningarna som om det var liksom nästan en statlig myndighet. Ja, ingen ska kunna låta pressmeddelanden gå rakt in i tidningar, men på den tiden var det uppenbarligen möjligt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Då ska vi gå tillbaks i tiden. Vi ska prata om huvudpersonen i din bok. En person som heter Willy Münzenberg. Som en tysk person som jag tror att de allra flesta som lyssnar här idag inte känner till. Och det är en väldigt fascinerande biografi du tecknar över honom. Och det är en väldigt intressant person. Man kan nästan kalla honom fadern till de här moderna påverkansoperationerna. Han kommer... Några år innan den ryska revolutionen, några år innan 1917, så kommer han lära känna Vladimir Lenin i Zürich. Skulle du kunna ta oss tillbaks till när de lär känna varandra?
Ja, då är de ju båda så att säga, socialister och kommunister i exil. Münzenberg har varit en ganska upprorsorienterad, ska jag väl säga, kommunist i Tyskland och fått fly helt enkelt till Zürich. Och även Lenin och hans bolsjeviker befinner sig ju i Zürich i exil. Och Lenin får upp ögonen, blir presenterad för den här unge Willy Münzenberg och får upp ögonen för honom i Zürich. Inte minst för att han, Willy Münzenberg, är en nätverksperson med en väldigt internationell blick. Så han har ett nätverk av unga kommunister och socialister i Europa som han har börjat bygga upp. Och han ger ut någon tidning. Han har sysslat med teater tidigare också. Och har liksom en känsla, man märker att han har en fingertoppskänsla. Sen är det ju så att när Lenin och hans närmaste sätter sig på det här tåget genom Europa för att ta sig hem till Petrograd och genomföra revolutionen så småningom, då blir Willy Münzenberg kvar i Zürich, för han kan inte resa genom Tyskland där han ju är efterlyst. Och det betyder att det dröjer några år innan han får en roll i Lenins propaganda. Och då är det handlar ju då framförallt om att det Lenin brinner för är ju inte bara revolutionen i Ryssland, utan Lenin vill åstadkomma en världsrevolution. Så när revolutionen i Ryssland väl är genomförd, så handlar en stor del av hans tankar och en stor del av det arbete som genomdrivs då på propagandaområdet handlar om att genomdriva världsrevolutionen. Och det är där Willy Münzenberg då får en roll.
Och vad tror du att, vad är det Lenin ser hos den här unga Münzenberg?
Ja, han har ju inte riktigt uttryckt det, Lenin, någonstans. Men man märker dels på karaktären av de få, ändå få brev som finns mellan Lenin och Münzenberg, och också på berättelserna som man kan leta sig fram till om dem, att det fanns ett lite av ett far-son-förhållande nästan. Det är nära, förhållandevis nära relation skulle jag säga. Han ser en talang, han ser en energi tror jag. Någon har beskrivit Willy Münzenberg som när han kommer in i ett rum så är han som en ångvält. Eller han tar rummet, det brukar man ju säga idag. Men man har beskrivit honom som en ångvält. Och då är det liksom en kombination där av karisma och handlingskraft skulle jag säga.
Du beskriver ju också honom som en verkligen dedikerad sann kommunist.
Ja, absolut.
Som socialist. Det är inte bara så att han är en karriärist eller opportunist, utan han tror på också samma sak som Lenin tror på.
Oh ja. Mm. Han gör det här av sin, han är ideologiskt övertygad om att Lenin har receptet till lyckoriket i sin hand. Och att han är satt att hjälpa till att genomdriva detta. Han tror på Sovjetstaten. Och det gör han ju egentligen ända fram till Stalin. När Stalin börjar spåra ur där med och Stalins terrorvälde. När det står klart för honom så viker ju även Münzenberg av från den här ideologiska inriktningen. Men på 20-talet och början av 30-talet så är han ju... det är så att säga det som motiverar honom hela vägen. Nog kunde han se att han ägnade sig åt en del desinformation och planterade en del falska nyheter och så, men han gjorde ju det för ett högre syfte. Mm. Det etablerades ju redan tidigt. Lenin hade ju den här hållningen som man skulle, som jag i boken kallar för den bolsjevikiska sanningen. Detta att, och det är väl i korthet, är att ändamålet helga medlen. Det vill säga att om en lögn gynnar förverkligandet av, i det här fallet då, världsrevolutionen, så är det, den lögnen, en sanning. För en sanning är det som förverkligar det högre målet, så att säga. Mm. Och då, ja, det där är, ja, intressant.
Det där ska vi prata mer om, och det där är en ganska obehaglig hållning, livshållning.
Det får man lov att säga.
Ja, verkligen.
Ska jag säga att den präglar dagens Ryssland ganska mycket?
Ja, precis. Jag tänker, vi kommer ju ta upp exempel på påverkanskampanjer som verkligen exakt har den basen, där man tänker att, men det här är ändå något gott, för att vi kan ljuga om det här, för att det tar oss någon annanstans. Mm. Men om vi då flyttar fram lite grann i tiden. Ryska revolutionerna ägt rum. I oktober 1917 så tar bolsjevikerna makten. Och Lenin hoppas ju då på den här världsrevolutionen. Att nu när bolsjevikerna har makten i Sovjet eller i Ryssland, så kommer det också hända över hela Europa. Det som istället händer är att det visar sig att han inte är något bra på att hantera pengar överhuvudtaget, Lenin. Så att 1921 så uppstår en hungerkatastrof i framförallt Ukraina. Och den här har ju skrivits mycket om, den här svältkatastrofen, där barn åt sina föräldrar, finns det vittnesmål om. Det var en fruktansvärd svält.
Miljoner dör.
Miljoner människor dör. Och det verkar ju som att nästan 25 miljoner människor är på väg att svälta ihjäl. Så att man behöver hjälp. Kan du ta oss tillbaka till den här, vad som händer då?
Ja, det var ju snällt sagt att han hade lite problem att hantera pengar, för jag får ju ändå intrycket att det är en ganska medveten. Bland det första de gör när de tar makten där i slutet av 1917 är ju att lägga beslag på den stora ryska guldreserven. Och så småningom lägger de ju också beslag, det är lite senare, men man lägger också beslag på alla rika familjers tillgångar och ädelstenar och juveler och allt som tänkas kan. Och de där pengarna ser ju Lenin till att föra ut, till stora delar föra ut ur Ryssland. Dels för att importera lok och en del krigsmaterial. Och han importerar ju inte så mycket mat till människorna i Ryssland. Så det är väldigt lite av de här pengarna som egentligen kommer de arbetande massorna till del.
Du säger ju också att han använder sig av köper hem reservdelar till sin Rolls Royce också.
Ja, jo, det gjorde han. Han gjorde det. Han övertog ju, det var inte tsarens, utan det var väl någon av tsarens ättlingar eller släktingars Rolls Royce. Han hade ett par Rolls Royce. Men han för ju ut det här guldet för som sagt, inte för att skaffa mat åt sin svältande befolkning, utan för att försöka bygga upp järnvägen, och det får man väl tycka är vettigt kanske, och krigsmaterial, men också en stor del till propaganda. Och vid det tidiga skedet så har han faktiskt, åren innan 1921 ska jag säga, då hade han utsett Stockholm till Europas, eller till propagandahuvudstaden. Så han hade sina propagandister i Stockholm. Så när han började föra ut guldet så skulle ju en del då användas för propaganda för en världsrevolution. Och då blir ju Angelika Balabanova, som sitter i Stockholm, en av de här propagandisterna, och blir fullständigt chockad över summorna som Lenin erbjuder sig för den här propagandaverksamheten. Det kan väl inte kosta någonting att skriva några flygblad ungefär.
Vad är det han förväntar sig att man ska göra med de här miljonerna?
Ja, det där, före 1921 så är det ju mer tydligt. Han bildar ju till exempel 1919 Komintern, som ju är ett svar på de socialistinternationaler som finns. Eller socialdemokratiska socialistinternationalen. Det fanns två, så därför så blev det här den tredje internationalen. Och han vill ju att skulle det finnas en international, han har ju världsrevolutionen som mål, så ska den internationalen, den mest betydande internationalen, naturligtvis vara kommunistisk och knytas till Moskva.
Det blir som en slags världsregering för den kommunistiska saken.
Precis, tänker han sig. Så 1919 så bildas ju den här Komintern, och det slås ju på de verkligt stora trummorna, trots att det här bildarmötet är egentligen som en liten teater. De är bara en handfull egentligen. Något tiotal som sitter i ett litet rum i Moskva med stora röda liksom banderoller Och det är då en ny stor världsorganisation som föds det här ögonblicket, och Lenin pumpar ut i tidningarna om hur fantastiskt betydelsefull och inflytelserik den här redan är, trots att den är liksom en högst marginell företeelse. Detta Komintern får ju tillgång till väldigt mycket pengar. Och Komintern utser då Willy Münzenberg, kan man säga, till propagandachef i Västeuropa. Så han är ju tysk och han verkar från Berlin. Och det är här det börjar. Och det börjar då med den här svältkatastrofen. För Lenin har under en period haft, Münzenberg har länge försökt förklara för Lenin att jag tror inte att de arbetande massorna kommer att strömma in i någon större omfattning om allt som vi gör är styrt av Moskva, om jag ska uttrycka det enkelt. Utan han var väldigt mycket för att det skulle förefalla, åtminstone förefalla, som om alla de här organisationerna var oberoende. Så att det blev så att säga många oberoende satelliter som arbetade för samma mål. Och det där tyckte Lenin. Lenin ville ha kontroll, så han tyckte inte att det var någon bra idé. Men under svältkatastrofen så är det som om det här går upp för Lenin, att det är nog en ganska bra strategi ändå. Och det är då Lenin ger Willy Münzenberg i uppdrag att bilda en alternativ hjälporganisation för de svältande. Och det så att säga PR-problem som Lenin står inför är ju, han har ju ett rejält problem som handlar om att en stor del av hans befolkning håller på att svälta ihjäl. Men det PR-problem han står inför, det är att den amerikanska regeringen, amerikanska organisationer har strömmat till och startat stora hjälpaktioner som det skrivs så mycket i tidningarna. Och det är ju en fullständig katastrof för honom. Att lyckoriket han ska skapa, det kommunistiska samhället, efter bara några år visar sig misslyckat. Här svälter människor. Och vad värre är, det kapitalistiska USA måste träda till för att hjälpa den stackars bolsjevikiska regimen. Och det träder ju Lenins ära för när. Så därför denna propagandakampanj som går ut på att Willy Münzenberg då, via en till synes oberoende, socialistisk förvisso, men oberoende från Moskva, en arbetar, kan säga, en hjälporganisation som får namnet Internationella Arbetarhjälpen, ska då svara för att balansera den här kapitalistiska hjälporganisationen.
Då har vi en frontorganisation här på något sätt.
Det här är en frontorganisation.
Ja, här Willy Münzenberg skapar en organisation som har dels i syfte då att hjälpa till med mat och såklart, men också rädda Lenins dåliga rykte.
Ja, verkligen så. Ja. Och det är ju så, alltså det går ju inte att hävda att Internationella Arbetarhjälpen inte gjorde nytta. Och de använder ju då de här kontakterna som ändå har etablerat med detta Komintern, som har vuxit till sig, det finns, men det är ju inte alls liksom så dominerande som Lenin hade önskat. Men via de kontakterna kan man snabbt etablera lokalkontor som heter IAH i olika länder, så här, som ser ut att vara till synes oberoende. Och det finns ju, jag menar, från Sverige skeppades en del mat och förnödenheter till de svältande. Men de är ju aldrig i närheten av de hjälpaktionerna är ju aldrig i närheten av de siffror som Münzenberg blåser upp i sina utskick. Han har ju en slags en kärna i hans verksamhet i de här tidiga åren är ju bulletiner. Han etablerar snabbt bulletiner för alla sina organisationer, och där talar han om allt som händer. Och där blåser han ju upp siffrorna för den här hjälpaktionen. Samtidigt som han i brev till Lenin då ganska snart säger att efter bara några månader, så säger han, hädanefter ägnar sig IAH bara åt propaganda. Och han skäller på de här lokalkontoren för att de är så dåliga på, de ska visa bilder från Sovjet och de ska ordna föredrag och alltså allting ska handla om påverkan, om propaganda.
Så det är slut med att hjälpa till med egentligen mat? Det, är inte,
det pågår väl, men för fokus för Willy Münzenberg är väldigt snabbt bara propaganda. Mm.
Och du återkommer ju också till en sån här kärnmening i din bok där, att det spelar ingen roll hur det ligger till, utan det är hur det verkar vara.
Exakt.
Så det ser vi här då, att man blåser upp siffror, man ljuger. Det är en önskan om att vi ska komma dit, men Men det är inte så, men vi kan ljuga på vägen dit.
Vi vill få det att se ut så, för det gynnar våra syften.
Mm.
Så att det är liksom... det viktiga är inte hur det egentligen förhåller sig, utan det viktiga är hur det ser ut att vara.
Mm, exakt.
Och då det kan man komma... Det anser man vara lika fint, så att säga. Det är inte någon dröm bara att vi ska komma dit, utan... Det propagandabilden räcker.
Mm. Du säger ju att det har funnits såna här påverkanskampanjer även innan första världskriget, och det fanns såna här frontorganisationer. Men det är ändå det omfång som uppstår med Willy Münzenberg. Det har vi aldrig sett tidigare. Vad är det han gör här som är nytt?
Jag skulle framförallt säga att det är den här industriella omfattningen. Det han bygger upp så småningom, för det kommer ju att heta IAH under många år framöver, alltså internationella arbetarhjälpen, men är i själva verket, blir ju med åren en hel mediekoncern där Willy Münzenberg ger ut flera tidningar, han med olika upplagor i andra länder, han sysslar med film, han ger ut böcker, och framförallt så startar han ju på löpande band olika såna här kommittéer med fina förkortningar som har snabbt får liksom en internationell spridning. Han trollar fram dem som kaniner ur en hatt, som jag tror det var Arthur Koestler som sa. Så att han får ju omedelbart en väldigt internationell propagandaapparat som han kan sitta i Berlin och ratta, kan man säga. Så det får ju verkligen tankarna till en dåtidens trollfabrik. De här unga aktivisterna som anställdes på Internet Research Agency i Sankt Petersburg för att agera troll på nätet, inte minst i amerikanska valrörelsen 2016, men även långt därefter.
Mm.
Så det för verkligen, det är ungefär samma metodik, ungefär samma industri som Willy Münzenberg bygger upp. Men det ska man veta också att det här med att intressen döljs bakom en annan fasad, det har man ju hållit på med i alla tider. Liksom. Så att det är ju inget, det här med att spela teater med människor, och det är ju inget nytt. Det som är nytt är, och som jag ville visa, är just den industriella omfattningen. Och för att påminna om det vi har sett idag.
Vi ska lämna Willy Münzenberg en liten ett tag och titta på ändå vad hans gärningar har haft för inverkan på världen. Vi börjar med att flytta fram till slutet på 70-talet, början på 80-talet. Du skriver i din bok att det var en slags guldålder för den här typen av påverkansoperationer. Du kallar dem för metod M som är Münzenberg.
Det var min hemsnickrade... Det var faktiskt mitt hemsnickrade namn på det där. Det är så svårt att säga påverkansoperationer för sig själv hela tiden. När jag ramlade över det där så kallade jag den för metod M. Och så var det så roligt, för jag hittade sen i några telegram. Jag tror att det var i amerikanska telegram hem från Europa efter kriget, när de skulle beskriva den här intressanta metoden. Möjligen var det brittiska telegram. Så kallade de den för metod M. Jag blev ju alldeles chockad. Det var ju min hemsnickrade benämning. Men i deras fall, för mig var det metod, marionettmetoden, alltså metod marionett. Men för dem var det metod Münzenberg.
Mm. Vilket är i stort sett samma sak.
Ja.
Ja, väldigt intressant. Men kan du säga någonting om den här då, så kallade guldåldern där Sovjetunionen använder sig verkligen av metod M? Vad gör det till en guldålder?
Jag är lite tveksam att kalla just det. Jag tycker nog att den verkliga guldåldern infaller just nu. Och det hade också ett uppsving för den här typen av metoder under 50-talet. Man kan säga att när kalla kriget bränner till, då ser man de här metoderna i större omfattning. Och det gäller faktiskt både på den amerikanska och på den sovjetiska sidan. Som jag berättar i min bok så övertar ju amerikanerna den här strategin efter kriget, väldigt tydligt knutet just till Münzenbergs verksamhet, vilket jag tycker är ett tydligt tecken på Münzenbergs betydelse.
Hur gör de det?
Jo, men det är ju så att, för att göra en lång historia kort, så är det ju så att Münzenberg vaknar ju mot slutet av 30-talet för när han förstår vidden av Stalins ondska, kan man väl säga, av Stalins terror. Han blir ju själv utpekad som folkets fiende och vänder ryggen mot Stalin. kallar Stalin för förrädare i en av sina publikationer, vilket är ju detsamma som att skriva under sin egen dödsdom, får man säga, även om man befinner sig i Frankrike i exil. Så han blir en antistalinist. Han börjar faktiskt mot slutet av sin levnad samarbeta med en del väst underrättelseorganisationer i Paris. Men hans medarbetare följer samma väg. Och bland annat författaren Arthur Koestler, som jobbade nära Münzenberg i många av hans desinformationskampanjer, byter ju helt sida. Och han skriver den här boken Natt klockan 12 på dagen, och han får en anställning i den brittiska underrättelsetjänsten som handlar om propaganda. Och efter kriget, när man då vaknar för att alla de här organisationerna som har sett ut att vara oberoende styrs i själva verket av Moskva, då bestämmer sig det nybildade CIA för att bygga upp en likartad avdelning för att svara på det här kommunistiska hotet, kan man säga. Och när de då gör det så rekryterar de Arthur Koestler bland annat. Så den viktigaste av deras så här, mer kulturella propagandaorganisationer, som också spreds över hela världen, hette Congress for Cultural Freedom och bildades 1950. Den organisationen med en stor kongress då, eller stort möte i Berlin, och då höll Arthur Koestler invigningstalet. Så det är oerhört tydligt hur liksom Münzenbergs hela apparat, hur amerikanerna kopierar liksom arbetsmetoderna. Men det är med en viktig skillnad. De ägnar sig inte åt totalitär propaganda. Och det är i händerna på totalitära propagandister som det här blir ett riktigt, riktigt farligt hot.
Just det. Men det här med att 70-80-talet, okej, okay, boomen är nu och det kommer vi prata om. Men 70-80-talet, Sovjetunionen är... Då blomstrar Münzenberg-metoderna också. Vill du säga någonting om det?
Ja, alltså det intressanta är ju att om man nu tänker sig också att något centralt i Münzenberg-metoden är det här att vilja påverka opinionen i andra länder förstås, att internationellt, så får man lära sig då på KGB-skolorna under 70-80-talen och även i Östtyskland och östtyska säkerhetstjänsten, hur man kan säga lite förenklat, hur man bäst angriper en större och mäktigare fiende, eller ett demokratiskt land. Jo, man gör det inifrån genom den här typen av operationer. Och där får man ju bland annat lära sig, det finns ju föreläsningsanteckningar som har läckt ut från de där föreläsningarna. Det har också kommit en bok på franska som jag har köpt nu, som handlar om KGB-skolorna i just under 70-80-talen. Oerhört nyfiken på den. De får lära sig bland annat att de ska spåra upp det minsta lilla missnöje i det samhälle där de befinner sig. Det här är ju då inflytande agenter som finns i, eller agenter som finns på plats i olika länder. De får lära sig att spåra minsta lilla missnöje och blåsa upp det till stormar, till folkstormar och till motsättningar, djupa motsättningar. Det handlar om att trasa sönder demokratier inifrån helt enkelt genom den typen av opinionsbildning. Och det känner vi ju verkligen igen från idag, där man tillgriper samma metoder.
Ja, för du har ju något exempel på, om man ska exemplifiera det här, att man hittar kanske någonting där det finns... antimuslimska åsikter och tankar. Mm. Så då stöttar man det här, samtidigt som man då med andra handen är rasistisk, så att säga, från ett annat håll, så att man liksom...
Ja, exakt. Ja. Ja, de kan ju orkestrera det här, så att säga, genom att vara spelare på bägge sidorna. Och där finns det ju, alltså det är en guldgruva för om man vill ha konkretion, är ju det som saknas ofta när man skildrar den här typen av påverkansoperationer. Men i och med åtalet mot Internet Research Agency i USA efter amerikanska presidentvalet 2016, så fick vi en hel uppsjö av minutiöst granskade bevis för hur den här trollfabriken i Sankt Petersburg arbetade. Och där finns ett sånt väldigt tydligt exempel där man satt, jag tror att det var i Texas, där hade man satt de här trollen då i Sankt Petersburg och bildade Facebook-sidor och hemsidor av olika slag. Jag tror hemsidan hette, eller Facebook-sidan hette kanske Heart of Texas. Och där så startade de då en kampanj på den där hemsidan som hette Stop the Islamization of Texas, som ordnade manifestationer, fysiska manifestationer Alltså allting styrt från, så de gick ut på Facebook-sidan och skrev att vi ses på lördag potentiellt på lördag klockan 12 där och där. Och före då en manifestation. Och sen har de också en annan organisation som jag kommer inte ihåg namnet på den, men United Muslims of America eller något sånt, som de också styr. Och de, då ordnar de på den Facebook-sidan en manifestation på ungefär samma plats, ungefär samma tid, så att de ska kunna möta varandra och kanske kasta några stenar mot varandra och få uppmärksamhet och se hur splittrat USA är, se hur sårigt den här trasiga demokratin som inte fungerar och människors vrede och allt det där.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Om vi då närmar oss liksom nutid.
Vi var i nutid.
Vi var djupt i nutiden. Om vi går tillbaka,
någorlunda nutid.
Ja, precis. Om vi går tillbaka till en slags början av vårt samtal om nutid. Så år 2000 så blir ju Vladimir Putin president. Och det som man kanske glömmer bort idag, det var att han från början var västvänlig. Mm. Han började ju sträcka ut en hand mot väst med sina första år. Men vid 2005 skriver du att det blir startskottet för plötsligt en västfientlig hållning. Vad är det som gör det här?
Ja, det som är, det här är ju, finns ju historiker som har skrivit om. Så att det är inte jag som har så att säga kommit på det här. Men det man ser är ju, om man ska följa liksom Putins som hållning och hans propaganda, så finns det en brytpunkt där i den orangea revolutionen i Ukraina 2004, när ungdomar var ute på gatorna och demonstrerade för ett närmande till EU. Och det där ansåg Putin då, som ju var skolad i den här typen av påverkansoperationer, och han läser ju hela världen som en teater. Så han var övertygad om att det där var en påverkansoperation från CIA och andra västliga underrättelsetjänster. Så han såg ju det som en attack, en informationsattack. Och någonstans där så börjar ju hela det här informationskriget. Så hans svar blir 2005 att han startar Russia Today, en tv-kanal som är riktad mot västländer. En engelskspråkig tv-kanal som till en början ägnar sig åt ganska mycket prorysk propaganda. Vad han vill göra är att han anser att han måste möta den här västliga liksom, propagandaoffensiven. Och han vill liksom, dämpa det anglosaxiska narrativet i internationella medier och få fram ett proryskt. Men sen anser han ju också att väst vinner informationskriget eller propagandakriget efter Georgienkriget där. Mm. Då känner han också att, enligt den här historikern, så känner han också att där behövs det en skärpning från Ryssland i informationskriget. Och det är då han vrider det till att bli en mer antivästlig hållning. Av någon anledning så döper han också om Russia Today till RT då. Det ska inte vara lika tydligt att det finns en koppling kanske. Och sen blir det då den här antivästliga narrativet får fäste och börja växa.
Du berättar också om hans en nära till honom som heter Surkov, som skapar en liksom, nästan som nu, det här är min parallell, men nästan som en liten Hitlerjugend, en sån här högerextrem ungdomsorganisation som vurmar för Putin. Och det, är också, det låter som att det här är en egen organisation, nästan som en scoutförbund. Men det här är rakt upp och ner en rysk, alltså det är en putinsk skapelse helt enkelt, eller hans nära mans skapelse.
Exakt. Det där är ju fascinerande, eller det är ju fascinerande med samarbetet som har blivit tydligt på under de senaste 10 åren mellan samarbetsinviter mellan Ryssland och Europas högerradikala. Man undrar ju liksom, men varför? Rent historiskt så borde ju det vara en omöjlighet. Nu är ju inte Putin uttalad kommunist på det sättet, men det är ju så man har sett världen på något vis. Men i det här fallet så har faktiskt de där samarbetsinviterna börjat på den högerradikala sidan. Så att det har funnits en opinion bland högerextremister i Europa för redan under Sovjettiden för ett närmande mellan de högerextrema och Moskva i syfte då att bekämpa USA och EU inte minst, och en antiliberal så att säga allians som skulle kunna förändra världsordningen. Och det där var ju, de där inviterna blev ju intressanta då i det ögonblick när Putin bestämmer sig för att hans provästliga hållning inte längre är den som ska vara gällande, utan att nu handlar det om att om det antivästliga narrativet. Då intresserar man sig plötsligt för de här grupperna. Och det är då det börjar med närmandet mellan de här. Och det kan nästan ses som ett första försök. De här högerextrema ungdomsorganisationen i Ryssland då.
Men och du skriver att 2018 så gör ju ryssarna de slussar in pengar, man försöker att hjälpa högerextrema partier i Europa att nå makten, lega i Italien. Sverigedemokraterna är med i de här samtalen? Nej, det
kan man inte säga. Jag skulle säga inte i de samtalen. Det som hände där 2018 är väldigt intressant, för det är ju den här märkliga situationen att vi plötsligt får hit Steve Bannon som reser runt i Europa och vill skapa en högernationalistisk international. Syftet är, säger han uttryckligen i flera intervjuer, att det här lanserar han stort. Den kallas The Movement, och de ska bli så stora att de kanske till och med kan nå en tredjedel av platserna i EU-parlamentet. Och det är ett ganska stort intresse bland de här högerradikala partierna i Europa, inte minst Lega då. Han säger, Bannon, att det här gör han för att underminera EU inifrån. Det tycker jag är mycket intressant.
Han är helt öppen med det också.
Han är öppen med det. Ja. Så att det här är ju deras mål.
Ja.
Och det är ju det måste man också förstå när det gäller samarbetet mellan Ryssland och de högerradikala. Att de har en ideologisk samsyn. Bägge har en antiliberal hållning, en anti-EU-hållning. Så att det är så att den ena hjälper den andra. Men det som händer då är ju att Lega får en central roll i Bannons kampanj for the movement, samtidigt som de för förhandlingar med Putins närmaste om pengar till deras valkampanj inför EU-parlamentet. Det är någon konstig affär med en riggad försäljning av olja som ska leda till att de till sist ska bli, om det var 60 miljoner euro rikare för att och driva sin valkampanj.
Nu pratar vi om Lega.
Det här är Lega.
Italiensk,
och då är det då i det samtalet så det är så roligt samtal. Det har läckt ut hela samtalet har läckt ut. Och där är det någon som ska nämna de här olika partierna som nu minsann ska kämpa för en prorysk hållning i EU-parlamentet. Och då är det en av dem som nämner Sverigedemokraterna.
Mm.
Så att det betyder ju inte att Sverigedemokraterna fanns med i den där uppställningen.
Nej. Jag skulle också vilja höra några exempel då, som jag tror inte att människor är medvetna om. När jag läste din bok så tyckte jag att det var väldigt fascinerande. Vi har i presidentvalet i USA 2016 då, så skapas en organisation som heter Florida Goes Trump. Och jag ska inte säga att jag kommer ihåg den här organisationen, men jag minns att det fanns flera organisationer som hade manifestationer och så vidare. Men just Florida Goes Trump visar sig vara en Münzenberg-kopia. Kan du beskriva vad det var för frontorganisation?
Ja, det var ju en man, eller ett troll i Sankt Petersburg då, som utgav sig för att vara en amerikansk kampanjarbetare i Florida, som kontaktade en annan Trump-kampanjorganisation i Florida och föreslog att de skulle bygga en bur och göra ett kampanjevent som kunde dra till sig uppmärksamhet. De skulle bygga en fångbur och dra igenom någon stad. Och i den fångburen skulle de skulle hyra en skådespelare som klädde ut sig till Hillary Clinton. Och så skulle de ha då olika plakater med lock her up. Så här. Och den där, det blev så. Och den här så att säga, fingerade personen, då, amerikanska kampanjarbetaren som egentligen var ett rysk troll, ringde upp den andra och liksom tyckte det här kan ni göra och vi kan finansiera. Florida Goes Trump finansierar detta. De fick väl $1,000 tror jag för att åstadkomma detta. Och den där fångburen förekom även på andra ställen under amerikanska valkampanjen. Och sen avslöjades då i samband med det här åtalet att det var ett troll. Den här stackars kampanjarbetaren som hade byggt upp den där buren blev ju väldigt perplex och chockad och skamsen över att han hade gått på det där.
Vem skulle du säga har finansierat den här kampanjen?
Ja, jag vet inte riktigt om det är bevisat där, men orden, så att säga, uppdraget gavs ju av det här ryska trollet.
Mm. Så man kan tänka sig att det är hela vägen till Kreml? Liksom.
Det kan man absolut tänka sig.
Mm. Och vi i Sverige har inte blivit förskonade heller. De här upploppen i Rinkeby 2017 när det var bilbränder och upprörda känslor var också delvis kanske iscensatt.
Ja, där står ju lite ord mot ord faktiskt. Men det var ju så att det var upplopp, det var väl 2017, sa det där. Ja. Mm. 10-20-tal ungdomar började kasta sten och bränna bilar i Rinkeby, vilket ju väckte en del uppmärksamhet. Men då visade det sig att flera av de här ungdomarna berättade efteråt att de hade blivit erbjudna pengar från en rysk tv-kanal för att liksom skapa lite action och blivit sen filmade. Men den ryska tv-kanalen har ju förnekat detta. Mm. Så. Men det var ju också den händelsen som Donald Trump uppmärksammade innan den inträffade, så att säga. Look what happened in Sweden last night. Det är ju väldigt berömt. Nu hade han ju en annan förklaring till vad han åsyftar, ju inte alls de här bilbränderna. Men ibland kändes det ju faktiskt som han kände till det där innan. Men han har ju hävdat att han hade sett något reportage om Sverige på Fox News som hade ungefär samma inriktning. Så.
Mm. Det är ändå värt att ha med sig när man lyssnar på det här. Att det är liksom, det är lätt att tänka det här som någonting som händer, ja, men i USA eller kanske nere på kontinenten, men det händer också här. Man vill svartmåla även det svenska samhället.
Just den där existensen av uppdrag är intressant. Mm. Om du får i uppdrag att föra fram under uppmärksammade former eller till och med brutala former någon slags protest, om någon har fått i uppdrag att göra det, då är det inte som om det kommer inifrån den egna personen. Det är ingen opinionsyttring, det är en beställd aktion liksom. Det kan man tänka på.
Om vi nu går tillbaks till Willy Münzenberg, han kommer att hamna i onåd hos Josef Stalin, och det är någonting man inte vill hamna.
Det vill man inte. Nej.
Nej.
Inte hos Putin heller.
Inte hos Putin heller. Men vad är det som gör att han plötsligt faller i onåd hos Stalin?
Nej, men det som händer är ju att efter riksdagshusbranden 1933, så det är då det börjar skära sig ordentligt mellan Willy Münzenberg och Josef Stalin. Willy Münzenberg kommer ju att leda den stora kommunistiska propagandaaktionen mot nazisterna efter riksdagshusbranden. Så att där har man, det är ett av de intressantaste propagandakrig som har förts någonsin, tror jag, mellan Josef Goebbels på ena sidan och Willy Münzenberg på den andra. Mm. De handlar om vem som egentligen bar skulden till riksdagshusbranden i Berlin, som ju var det som gjorde Hitler till den verkliga diktatorn i Tyskland. I alla fall, vad som händer efter riksdagshusbranden är att när nazisterna då tar makten och inför undantagstillstånd och en diktatur i Tyskland, så förföljs alla kommunister. Så så William Münzenberg står ju nästan högst på den listan. Så han flyr till Paris och börjar från exilen i Paris lägga om lite sin strategi. För nu ska kampen och metoderna användas för i en antinazistisk propaganda framför allt. Man ska bekämpa Hitler. Det är det han vill ägna sig åt. Stalin, som ju hela tiden har sina egna och Sovjetunionens utrikespolitiska intressen för ögonen, kanske kan vara antinazist någonstans, men det gynnar nog, han anser nog inte att det gynnar Sovjetunionens intressen rakt av att lägga allt krut på att bekämpa Hitler. Så när Willem Münzen börjar liksom aktiveras samma typ av nätverk och påverkansoperationer som man gjorde i Berlin i pro-sovjetisk riktning för i den antinazistiska kampen, så börjar han känna att Willy Münzenberg är en avfälling. Och han drar ju in en hel del liberaler och socialdemokrater i sin rörelse, och det där börjar Stalin också känna misstänksamhet kring. Så det finns gott om exiltyskar i Berlin som skvallrar för Stalin om vilken avfälling han är, den här Münzenberg, och det här, han är verkligen ute på fel vägar. Och till sist blir han förklarad för som en folkets fiende, som ju på den tiden var en dödsdom de facto i Stalins Sovjetunionen. Och då han kallas flera gånger till Moskva på konstiga möten och förstår ju själv sitt eget bästa och duckar och lyckas hålla sig undan. Men hade han rest till Moskva på de här olika, han blir beordrad till Moskva, så hade han blivit skjuten sannolikt.
Ja, det var han tillräckligt förstående för att fatta. Ja. Och vad blir hans öde då?
När Stalin och Hitler ingår den här Molotov-Ribbentrop-pakten, eller när Tyskland och Sovjetunionen ingår den här Molotov-Ribbentrop-pakten hösten 1939 och andra världskriget bryter ut, så är det för Münzenberg, där går liksom den verkliga rullgardinen ner, och då han skriver den här artikeln om att Stalin är en förrädare.
Han skriver det i en av sina egna bulletiner.
En av sina egna tidningar. Ja. Och det är ju oerhört modigt. Mm. Men sen inleds då andra världskriget och alla exiltyskar i Frankrike interneras. Och så även Willy Münzenberg. Så vid något tillfälle där så ska hans interneringsläger flyttas. När tyskarna närmar sig Paris så flyttas det interneringsläger där Willy Münzenberg sitter. De ska vandra vidare till helt enkelt ett annat läger, och då ger sig Münzenberg och några andra medfångar av från den här konvojen. De flyr, kan man väl säga. De säger att de ska gå iväg och köpa en bil för att ta sig till Schweiz. Men så långt kommer de aldrig, utan ett halvår senare så hittas Willy Münzenberg med en snara runt halsen i ett träd i en skog alldeles intill där de då gav sig av. Och det har väl som det passar lite passande så där att i efterhistorien så finns det ju lite olika alternativa verklighetsbilder här om vad som egentligen har hänt. Den franska polisen registrerar detta som ett självmord. Han har snarare runt halsen, man ser att det hänger en andra delen av repet hänger i eken. Men alla som känner till någonting om Willy Münzenberg och känner till någonting om arbetsmetoderna i Stalins Sovjetunionen är ju helt övertygade om att det är ett mord. Teorierna har svängt fram och tillbaka genom historien efter det också.
Vad lutar du åt?
Ett mord, ja. Definitivt.
Ja, ja.
Och det intressanta är ju sen, man undrar ju, Willy Münzenberg var ju egentligen... Om man ska ta det från början så var ju faktiskt det snarare så att Josef Goebbels lärde sig av Willy Münzenberg snarare än att Willy Münzenberg lärde sig av Josef Goebbels. Men om vi ska tala den här typen av totalitär propaganda, så tänk vid tiden för åren före andra världskriget, så tänker ju alla Josef Goebbels. Mm. Väldigt få har hört talas om Willy Münzenberg.
Exakt.
Varför blev det så? Jo, därför att de här exiltyskarna som tenderade att skvallra för Stalin om Münzenbergs göranden och låtanden i Paris. En av dem hette Walter Ulbricht, och för honom var han såg Willy Münzenberg som sin värsta fiende. Och Walter Ulbricht tog ju, blev ju sen Östtysklands ledare när Östtyskland väl bildas. Och under hela den tid som han satt vid makten så var Willy Münzenberg förklarad icke-person i Östtyskland. Man fick inte forska om honom, man fick inte skriva om honom eller publicera saker om honom. Hans namn skulle inte nämnas. Så det är en viktig del av förklaringen till att Willy Münzenbergs namn inte är så känt i världen, trots hans betydelse under de här åren.
Väldigt fascinerande. En annan sak är väl också att Goebbels blir ju propagandaminister, men han blir ju Hitlers uttalade språkrör eller lögnhals, som man säger så. Medan här var det ju viktigt med Münzenberg, kopplingarna till Moskva fick ju liksom inte synas.
Ja, det är ju mycket sant. Det är, och ja, hela historien efter Willy Münzenberg dör ju 1940. Så att hans Josef Goebbels verksamhet får ju betydligt större tragisk verkan än vad Willy Münzenberg någonsin fick. Men det är en intressant start där, att rollerna var lite de omvända.
Mm. Och var otroligt modigt ändå att skriva i sin tidskrift att kritisera Stalin öppet och ta avstånd från Stalin, för det är ju att skriva under sin dödsdom.
Mm.
Det, vad man än vill säga om honom, Münzenberg,
han var inte feg.
Han var inte feg, det måste man ge honom.
Det måste man verkligen ge honom. Verkligen. Han har en och annan lögn på sitt samvete. Han bedrev påverkansoperationer eller PR-kampanjer i någon mening för en av världens genom historien värsta terrorregimer. De ljög för att gynna en av världens värsta terrorregimer. Det kan man heller aldrig komma ifrån. Men det är inte så enkelt att eftervärlden rakt av ska döma honom som en ond varelse. Det tycker jag inte, absolut inte. Ja. Han är en mycket fascinerande person att studera.
Mm. Avslutningsvis då, skulle jag vilja prata om en person som du har nämnt lite kort bara, Arthur Koestler, som är en författare som har skrivit Midnatt klockan 12 på dagen, som är en jätteläsvärd Natt klockan 12 på dagen heter den. Mycket läsvärd roman som handlar om de här liksom utrensningsprocesserna som Stalin höll på med på 30-talet och hur sjukt det systemet var och alla var rädda för alla. Det är en väldigt bra bok.
Hans memoarer är också väldigt, väldigt bra.
Ja, vad intressant. De får jag titta till. Men han har ju jobbat för Münzenberg i många år och han har varit med och skrivit propaganda och ljugit och hittat på sig. Men han tar ju liksom avstånd. Det är ju det, liksom natt klockan 12 på dagen.
Det som det handlar om.
Det är det den handlar om. Den tar ju liksom, visar ju hur sjukt det var och mycket en självrannsakan också, kan man ju säga. Men han har ju sagt att västliga länder, eller demokratier ska jag säga, demokratier bör absolut inte syssla med dolda påverkansaktioner. Det hör liksom inte hemma i en demokrati. Varför inte då?
Och framförallt inte desinformation och hatspråkskampanjer. Mm. Det är den typen av vapen som syftar till att trasa sönder demokratier. Därför som Koestler ser det så är ju det man gör här väldigt medvetet är ju att utnyttja demokratins fri- och rättigheter för att trasa sönder demokratin. Som om du i ganska stor omfattning ägnar dig åt desinformationskampanjer. Det är ju väldigt effektivt att planera falska nyheter och plantera lögner till exempel. Och är man utsatt för sådana angrepp i en demokrati, hur ska man då svara? Nej, svara demokratin genom att plantera andra lögner för att, så att säga, överbevisa de lögner som en gång planterades. Så överger demokratin de ideal som demokratin bygger på. Liksom en gemensam uppfattning om vilka fakta som gäller. Och börjar vi haka på den här typen av hatspråkskampanjer som har lite samma syfte att utnyttja yttrandefriheten till att trasa sönder det offentliga samtalet eller rent av förgifta det offentliga samtalet så att vi inte kan föra de nyanserade politiska diskussioner som krävs för att man i en demokrati ska kunna nå kompromisser till exempel. Ja, men svarar vi då med att ytterligare förgrova språket för att övertrumfa den andra, ja, då har vi också så att säga, övergett ett av de värden som demokratin bygger på. Han uttrycker det ju väldigt fint i sina böcker. Jag har ett väldigt bra citat faktiskt.
Kan du inte läsa det?
Han säger så här: demokratin kan till sin natur inte skapa ett konspirationsverktyg jämförbart med Kominform, kommentars efterföljare, och inte heller frambringa ett motfantasifoster till den kommunistiska trosläran. Vårt enda vapen i kampen är sanning, uppriktighet och mod, ett starkt verklighetssinne och en uppslutning bakom vår komplexa civilisations grundläggande värden. Om inte vårt moraliska och intellektuella omdöme återvänder kan ingen ekonomisk eller militär hjälp rädda oss. Oj, det var mörkare än jag hade tänkt. Men han har ett annat citat om jag får läsa det. Som jag inleder hela boken med. Alltså jag tycker det säger så mycket. Just det här känslan man har av den av att stå inför den här typen av liksom, teater i världen. Känslan vi kanske alla har idag. Han skriver så här. Om hur han upplevde den situationen då när han själv befann sig mitt i den och om världens naivitet. Världen följde skådespelet med spänning och med samma begränsade förståelse för den verkliga innebörden som små barn har när de ser en komplicerad thriller. Ty världen var ännu inte van vid den totalitära propagandans scentrick, dess fantastiska bluffar och dess lönnmördarmetoder. Arthur Koestler.
Det där är de perfekta slutorden. Ett jättestort tack Ingrid Karlberg för att du kom till min podd.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Ingrid Karlberg i avsnitt 112 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar mitt arbete ska du bli medlem på patreon.com. För 30 kronor i månaden får du reklamfria avsnitt före alla andra. Och jag håller dessutom på att planera för avsnitt som endast blir tillgängliga för dig som är Patreon-medlem. Gå in på patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Skriv också gärna till mig och berätta vad du tycker om podden. Jag nås på mailadress beneminelfors@gmail.com eller via Instagram och Facebook där du kan söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.